Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Jag har liksom lite sett det lite som att jag alltid har varit skådespelerska till en viss del liksom genom livet också. Att jag har gått väldigt helhjärtat in i olika faser.
Det ser ju ut som om det gått snabbt för Hedda Stiernstedt. Plötsligt var hon liksom en självklar del av vårt kollektiva medvetande i och med Vår tid i nu. Sveriges kanske mest omhuldade tv-serie i modern tid. Men resan dit var givetvis mycket längre än det ser ut. Nästan 10 år faktiskt. Och gick via ströjobb, musikvideor och mindre roller innan det lossnade och hon fick jobb i flera tv-serier och filmer som Studentfesten, Monica Zäta, Odödliga eller Unga Sofie Bell. Hedda växte upp i Stockholm på 90- och 00-talen och nu har hon inte mindre än 3 stora projekt på gång. Rebooten av Jönssonligan i regi av Thomas Alfredsson, filmen Min pappa Marianne samt givetvis säsong 4 av Vår tid är nu som kommer i vinter. Men först ett rejält värvet, närmare bestämt det med nummer 376 av och med Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumf och Acast som plattform. Och så här är läget med Hedda Stiernstedt.
Jag är trött. Nej, men jag mår bra. Jag mår bra.
Ja. Har du jobbat väldigt hårt eller?
Jag har jobbat väldigt mycket på senaste tiden. Det har jag. Och det är liksom en blessing och en curse på samma gång, man ska säga. Att älska sitt jobb. Så vill man ju jobba jättemycket. Och så gör man det och så blir man trött.
Vad är det som har hållit dig vaken nu?
Jag har spelat in... Först gjorde jag en norsk film i februari. Och sen så åkte jag direkt därifrån, verkligen direkt, flög jag till Alingsås och gjorde en film som heter Min pappa Marianne med Rolf Lassgård som spelar min transsexuella far. Och Lena Endre och ett gäng jättefina skådisar. Och sen... Och nu precis så har vi precis blivit klara med Jönssonligan.
Ja, just det. Som skulle ha varit klar för otroligt länge sedan, eller?
För vi började inspelningen för ett år sedan. Och nu gjorde vi som två restveckor, liksom.
Kul projekt, antar jag. Alltihop.
Jättekul. Mm. Alltihop, faktiskt. Jag har varit så himla kul. Och också faktiskt verkligen med betoning på roligt på Jönssonligan. Jag tror aldrig jag skrattat så mycket hela mitt liv.
Är det mycket David Sundins förtjänst eller?
Ja, David Sundin. Nej, men det är David Sundin, Ankan Johansson och
Henrik Dorsin.
Henrik Dorsin, tack. Jag bara började bli så distraherad av att du började trycka på några spännande knappar.
Ja, förlåt.
Nej, men och Henrik Dorsin. Och de är ju alla tre väldigt roliga och försöker bara toppa varandra i skämt. Så jag sitter ju bara, det är som... Jag får stand-up nästan. Ja. Jag får stand-up hela dagarna. Och de bara drar skämt på skämt på skämt på skämt på skämt. Och det har varit faktiskt otroligt, otroligt roligt.
Ganska olika sorters humor, tänker jag, att de har, eller? Det kanske men, inte är så...
Det är inte så olika. Det är inte så jag upplevt det. Utan de har liksom, men de funkar otroligt bra ihop. Det är väldigt, väldigt underhållande. Sen har jag liksom fungerat som någon typ av... egen ihopsatt jury och bara sagt så här, nej, men det där funkade inte, det var inte bra. Och började med för att få vara delaktig på något sätt när jag inte hade några bra skämt.
Jag förstår. Det, tänkbart är kanske att de kommer göra någon slags turné, de där tre sen, eller?
Jag hoppas det för världens skull, för att de är väldigt roliga ihop.
Men nu ska det ju handla om dig, framförallt, tänkte jag. Och då så tänkte jag fråga, det är ju typ mitt i sommaren. Hur ser liksom sommaren ut för dig? Har du lite lugnt då?
Nej, men jag jobbade precis fram till slutet av juni och sen exakt första juli gick jag på ledigt.
Ja, men vad skönt.
Och så jag ledde hela juli exakt en månad, så det känns otroligt.
Och planerar att göra inte ett piss, eller?
Nej, jag ska inte ett piss först en vecka i Italien med ett litet gäng. Och sen... jag tog körkort förra året.
Grattis.
Tack. Jag är mäkta stolt. Det tog bara 100 år. Och det var... fanns så jävla dyrt och svårt. Men så... jag ska ha bil i sommar, tänkte jag. Och bara kanske spendera resten av juli med att dra runt. Typ.
Cruisa runt och våldgästa folk.
Exakt så. Det är precis. Vi våldgästturnén har den gått under hittills.
Det är perfekt.
Ja.
Och det tror jag också är väldigt välkommet om man liksom har fingertoppskänsla och så här, dra ett par dagar in. Liksom,
ja, men precis. Att man just så här, kanske maxar på så här, 2-3 dagar hos varje person. Mm. Man får göra det när man inte har ett eget landställe. Så får man bara dra runt så här. Nej, men vi tänkte komma förbi. Vi... Ja.
Fint. Jag tänker så här. Nu när du och jag sitter här så känns det ju som att du är... etablerad på något sätt. Men jag har en känsla av att du tycker liksom att det har varit en ganska lång resa hit.
Lång och kort på något sätt. Men det var ju som en lång resa. Det är som två olika resor har jag tänkt på. Att det är att det var en lång väg att komma på att det var det här jag verkligen ville göra. Eller snarare formulera för mig själv att jag skulle våga kasta mig ut. Och sen kom ju nästa långa väg, och det är ju att formulera för alla andra, eller få alla andra att förstå att det är det här jag borde göra. Mm. För det är ingen som öppnar en dörr och välkomnar dig in så fort du har kommit på att att du vill bli skådespelerska. Så det var som två resor. Så att jag tror att jag även om det kanske upplevs utifrån som att det har gått relativt fort på ett sätt, så eller det har jag fått höra i alla fall, folk säger vad fort det gick, och då är jag så här, va? Den långsammaste processen i universum har det känts som för mig.
Ja, jag förstår.
Men det är för att jag är i slut, eller inte slutet, jag är liksom mitt uppe i samma process fortfarande, kan man väl säga. Så att för mig finns det liksom ingen början och slut på det här, utan det är väl typ en livslång process, typ.
Men hur man än vrider och vänder på det, så för när du berättar om din karriär så säger du liksom, ja men jag har gjort det här sedan 2010 eller i vissa fall 2011.
Mm.
Och om inte jag är helt värdelös på matte så borde det betyda att du var typ 23 eller något när du liksom bestämde dig.
Mm.
Du förstår att det är ganska, att det är ändå det är få förunnat att förstå vad de ska hålla på med när de är 23-24.
Ja, men det var så jävla sjukt. För att när jag tänker på det nu så tänker jag så här, det är en väldigt normal ålder snarare. Men just i den här världen så är det väldigt sent av någon anledning. Mm. De flesta har varit, alltså har haft ett sånt extremt målinriktad inställning ända sedan de var barn, eller åtminstone sedan tonåren, och verkligen sökt scenskolan. Vissa börjar söka scenskolan innan de ens har gått ut gymnasiet, och verkligen har varit så där, du vet, otroligt drivna. Så när jag klev in så tyckte jag det kändes som att jag låg 10 år efter.
Mm. Du ska inte jämföra dig med Henrik Dorsin, tycker jag. På det sättet. Som var så här, teaterdirektör när han var 7. Eller
exakt, exakt.
Om vi säger då, om vi bestämmer att du bestämde dig vid 23 års ålder, så känns det som att de, alltså du gick ändå så här utbildningar och grejer med sång och dans och teater innan dess ju.
Mm. Absolut, eller utbildningar. Men jag gick, jag sysslade med teater när jag var liten på sidan av.
Rimligt att du var vid sidan av, tycker jag.
Ja, att jag inte var teaterdirektör, menar du? Nej, men och har ju alltid haft det som någon typ av hobby.
Mm.
Och gick teater på gymnasiet, ja, men så där, alltså, som tillval. Och har väl alltid sökt mig till sångdans, alltså, det är någon typ av sceniskt uttryck. Och så.
Hade du lika gärna kunnat bli musikal eller sångmänniska?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
För att?
För så bra är jag inte på att sjunga. Tyvärr.
Är det inte det?
Nej, men jag tror verkligen inte det, för att just det här passar mig så otroligt bra. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Men det var verkligen som att liksom... Det är så provocerande att höra folk säga så här, tycker jag själv. Och jag kommer ihåg också när jag var yngre, när jag gick gymnasiet och tänkte så här, vad ska jag göra med mitt liv? Det värsta som fanns var ju folk som bara, jag har hittat det jag verkligen vill göra. Och poletten föll ner. Men så var det verkligen. Jag liksom hittade hem, lökigt nog, när jag hittade det här.
Mm.
Och kände att om jag inte får göra det här så dör jag.
Vad var det för... Hur gick det till när poletten föll ner?
Det var liksom en serie saker som på något sätt hände. Men det som faktiskt verkligen var en utlösande faktor var att jag gjorde en film som hette Studentfesten, som är liksom en ganska lättsam tonårskomedi. Det var inget så här, åh, jag läste Shakespeare, och, utan det var bara att komma i kontakt med människor som gjorde det, eller unga personer, alltså yngre än mig, de flesta av dem, som inte såg, alltså som bara hade kört på alltså jättelänge redan då. Och att jag fick... att jag fick liksom testa på det helt enkelt. Och bara kände så här, åh herregud. Här är det.
Mm.
På något sätt.
Men om vi spolar tillbaka bandet till innan dess då. När stod du på scen första gången?
Det var på hur man räknar. Men jag hade ju, precis som de flesta barn, så här små shower i vardagsrummet och sånt.
Mm.
Så det höll jag väl på med ganska länge. Och sen så, jag vet inte, jag tror inte man någonsin egentligen stod på scen. Stod på scen när man gjorde, gick på vår teater, gjorde jag
okay.
när jag var liten. Men jag vet inte om vi någonsin hade något riktigt framträdande och så. Så att, bra fråga, jag vet faktiskt inte.
Nej. Men då kan vi hoppa fram till att du faktiskt förstod det då. För att som jag har förstått det så har du ju... Eller du har beskrivit det som att du har scenskräck.
Mm.
Studentfesten var ju film.
Mm.
Scenskräcken följer inte med när man spelar in skit, eller?
Nej, det gör det inte. För att det är verkligen inte en scen, liksom. Men det som däremot kan hända är om karaktären på filmen... står på scen.
Ah, okay.
Då får jag scenskräck.
Aha, okay.
Så det är egentligen bara att stå framför andra människor. Och alltså på något sätt ska, att man ska prestera framför en publik. Liksom.
Men intressant, för jag tänker mig att Nina Levander, så att säga, hon har väl inga problem med det?
Nej, inte alls.
Hon tycker det är hur enkelt som helst.
Ja.
Men det måste ju bli någon slags kamp i dig där då, eller?
Ja, lite. Hon har ju bara en vid ett tillfälle som hon står på en scen. Liksom. Då blev jag helt kallsvett. Det bara rann svett över hela kroppen. Men då får man väl bara på något sätt spela bort det på något sätt.
Mm.
Men jag har scenskräck. Det är verkligen någonting jag försöker jobba med.
Mm.
Mm.
Du måste... Kanske testa stand-up eller något så att du verkligen får...
Ah, jag är så fascinerad av folk som gör stand-up. Det är liksom det mest utelämnande som finns nästan. Alltså i just sån liksom, performance-väg. Det är helt underbart att gå på stand-up. Alltså till exempel på Big Ben här i Stockholm så har de ju sådana här... Lite mer, det är en blandning. Det kan vara liksom etablerade och helt nya och så här, folk som bara testar grejer och så här, och då kan det ju verkligen vara, det är verkligen utelämnande. Jag är så imponerad av alla som vågar köra stand-up.
Mm.
Men det har rätt, det är typ något sånt. Jag måste ju bara dyka i och bli av med det.
Mm. Men det ligger inte i din plan för nu?
Inte just det här året.
Nej, det låter väl kanske rimligt. Men det här med att du faktiskt höll på med både sången och dansen, liksom, hade du någon tanke med det? Skulle du ta vägen någonstans?
Nej.
Okej.
Okay. Nej.
Det var bara...
Det var bara för att det var liksom det som passade mig, tror jag. Min mamma lät mig hålla på. Och jag hade ju... Jag ville bli skådespelerska, det är det... Tror jag har nämnt i andra intervjuer också. Men det är en gammal vän till mig som hittade såna här mina vännerböcker. Och jag hade skrivit 5 år i rad att jag ville bli skådespelerska. Mm. Så det var absolut någonting jag ville. Men jag tror inte att jag liksom... Jag hade inga planer på att det var så det skulle bli.
Nej, jag förstår.
Ja.
Jag tänker att vi... Alltså det skulle vara lite intressant av dig, och det vet jag också att du kanske har pratat om, men när du liksom i det här med att du, när du berättar om dig själv att du började 2010 eller möjligen 2011 så jag vet att du jobbade med, på krogen innan dess, men i övrigt, hur såg ditt liv ut innan dess?
Ja, det beror ju verkligen på var vi befinner oss, men om vi befinner oss i den närmsta tiden precis innan där några år, så efter gymnasiet så ville jag verkligen resa. Så jag tog mitt pick och pack och de pengar jag hade tjänat ihop genom att jobba just krogen eller på café, som inte var så jättemycket, och drog först till Australien ett år gillade inte så jättemycket, om jag ska vara.
Gjorde du inte det?
Nej.
Vad intressant, jag är ju rädd för Australien.
Ja, det är helt riktig reaktion, rätt och riktigt. Hittade inte mig själv i Australien, så kan man sammanfatta det.
Okej, var var du någonstans?
Jag var först i Perth i nästan 9 månader. Och jobbade på pengar, för jag hade inga pengar när jag kom dit helt enkelt. Jag hade bara råd med flygbiljetten en väg. Så då började jag jobba på en restaurang där. Och jag jobbade där i 9 månader. Och det var, ja, speciellt. Ett väldigt speciellt land. Och sen så spenderade jag de sista 3 månaderna med att åka Greyhound-buss runt ensam. Liksom, och så.
Aha, wow.
Runt landet. Och sen kom jag hem, jobbade som dagisfröken och servitris. Sen åkte till Paris på exakt lika lite pengar, vilket var ungefär en nollbudget, och ställde mig utanför engelsk-brittiska kyrkan, tror jag det var, och liksom tiggde jobb av alla som kom ut och fick ett nannyjobb. Och jobbade också krogen där, så jag jobbade som nanny och på krogen. Eller jag var liksom en sällskapsdam typ. En hålldam till en brittisk hemmafru som var väldigt ensam. Världens snällaste person. Asskön var hon. Vi bara hängde runt och drack kaffe typ.
Okay.
Hon liksom köpte en kompis dit. Och lite lätt barnvakt. Men, och sen...
Vänta, det går så snabbt. Jag skulle bara, jag vill bara veta, så här, innan vi stänger Paris, kan vi bara öppna Australien igen?
Absolut.
Kan du inte berätta varför det var så, alltså varför du ogillade det?
Alltså dels var det väl en period i livet som var ganska jobbig och svår, just för att jag kände att jag inte visste vart jag var på väg någonstans. Och en kompis till mig sa någon gång, det är väldigt spännande att en själv alltid bor någon annanstans, sa han till mig när jag skulle åka iväg igen. Och med det menar han att det här med att åka och hitta sig själv.
Ja, okej. Jag förstår.
Och jag vet inte, jag tror att jag verkligen letade efter upplevelser, och jag kunde känna att det var liksom fel plats att göra det på något sätt. Det är ett ganska kallt land och svårt, alltså inte i temperaturen såklart, men de har också otroligt dåliga värderingar. Alltså jämställdheten är liksom på 50-talsnivå. Det känns som att de har utvecklats otroligt mycket långsammare, speciellt utanför de stora städerna.
Jag tror ju också, det här är ju en dunderfördom. Ifall det är någon australiensisk människa som lyssnar nu och blir arg, så kan de kanske mejla mig. Men
mejla inte mig.
Nej, men mejla mig om all positiv info om Australien. Men min bild är ju att det är ett ganska rasistiskt land också.
Oh ja.
Kanske särskilt mot asiater. Och framförallt mot ursprungsbefolkningen. Precis. Mm.
Otroligt rasistiskt. Homofobiskt. Alltså otroligt så just kallt och svårt och inte alls speciellt kul och välkomnande. Och jag tyckte att det var väldigt svårt att vara tjej, väldigt svårt att vara ensam tjej när man reste runt på något sätt. Jag ville egentligen från början åka till Sydamerika, men min kära far har ganska mycket erfarenhet av att liksom backpacka runt i Sydamerika och sa att, alltså han har aldrig sagt, alltså han har aldrig kommit med någon input om någonting, om vad jag får och inte får göra. Det här var enda gången i mitt liv som han sa, vet du vad, det här, jag går inte med på att du reser runt själv i Sydamerika, det är för farligt. Så då lyssnade jag och var så här, okej då.
Kunde du inte åka till USA som alla andra?
Jo, det hade jag väl kunnat göra. Är det så himla mycket bättre?
Vet inte. Okej, men nu fick jag stänga den lådan i alla fall. Och tillbaka då till Paris där du jobbar
som hålldam och bartender.
Hur är din franska? Hade du mer den?
Skitdålig.
Okej. Fortfarande?
Ja, ja. Sämre nu. Jag förstår lite. Ja. När jag läser kan jag förstå. Okay. Men jag kan inte prata.
Jag förstår. Ja. Men du, tillräckligt för att förstå inbjöd till Vauplé.
Precis, plus att jag jobbade på en engelsk pub, så de var väldigt för att vi skulle prata engelska.
Ja, ah, okej.
Okay. Riktigt äcklig pub, liksom.
Ja.
Och en av mina arbetsuppgifter var att städa toaletterna.
Okej. Okay.
Det var riktigt nasty.
Karaktärsdanande, kanske?
Oh ja, ja, absolut. Mm. Ja. Alltså jag började jobba för att få liksom extra pengar sen jag var 15. Det tror jag har varit jättenyttigt. Alltså jag har liksom haft kneg typ, från 15 till 25 eller 26 typ.
Hur länge blev du kvar i Paris?
Nej, det var inte så länge. Man kan ha varit ett halvår kanske. I Australien var ett år.
Ja. Ändå fett, tänker jag, att du kan göra lite såna här grejer.
Ja, jag är jätteglad över de här erfarenheterna nu och att verkligen också klara sig själv. I Paris var jag där med en vän, men i Australien så var jag tvungen att göra allting själv liksom, när jag reste runt. Och det var verkligen nyttigt.
Inte ens Sydney är nice, eller?
Nej, det najsaste är Melbourne.
Okej, okay. Jag förstår.
Men jag tror också att det var någon så här lite ångestperiod. Alltså att jag också förknippar det med dåligt mående på något sätt.
Jag förstår. Ja, men det låter också lite segt kanske.
Men också det här med att man reser runt och så är det så otroligt... Allting är gjort för att du är en backpacker. Alltså, du reser runt, det är väldigt upptrampat. Det finns ingen liksom, det finns ingenting där inte tusen människor har gjort exakt samma sak före dig. Och jag tror bara att jag gillade bara inte det livet heller, det här backpacker. Alltså, jag verkligen försökte tuta i mig själv att jag gillade det, men det är någonting med det som bara är fan. Men jag tror inte, jag gillar bara inte den här grejen av att känna mig ooriginell.
Nej, jag förstår. Men för att vara originell backpackad, för Sydamerika känns ju inte heller superoriginellt. Då känns det ju som att du hade ju behövt åka till, jag vet inte.
Något konstigt.
Ja, ryska Targan typ. Eller?
Precis. Ja. Men nej, men så svårt behöver det vara. Men det jag menar är bara att just när det nästan är som att vara på Disneyland. Alltså allt är så här, okay. Du kan ta den här touren, du kan göra det här.
Snitslad bana.
Det är otroligt snitslad bana och... Och man ska liksom åka på booze cruise vart man än kommer typ.
Men jag tänker att du borde rimligen ha, det kanske du redan var, men det låter som att du borde vara duktig på att vara ensam efter det.
Ja,
eller?
Men det har jag nog alltid varit, tror jag. Okay. Jag är ju väldigt sladdbarn också, så jag underhöll mig själv väldigt mycket. Min pappa är konstnär och vilket betyder att han styr över sin egen tid. Så hela somrarna så var jag med honom i ett torp. I liksom, vad är det? Hur länge man leder från skolan? 10 veckor.
Ja.
Ja. Och liksom läste slut på bokbussen. På bokbussen som var tvungen att ställa in nya böcker till mig. För att jag läste liksom slut på dem. För att jag satt själv och bara läste.
Var ligger torpet?
Eller torpet som de hyrde mina föräldrar- låg och ligger på Fårö. Men vi hyrde inte längre.
Okej.
Tyvärr. Favoritplats.
Ja, jag fattar. Så du är ändå delvis uppvuxen på Fårö eller på somrarna liksom?
Ja, men det kan man säga.
Ja, coolt. Hur är din gotländska?
Den är ännu sämre än min franska. Hur svårt är det att härma gotländska? Det är man så här, hörde jag det? Gå ner från ringmuren nu.
Ja, det...
Taffligt.
Nej, jag kan inte riktigt bedöma det. Jag tycker den är otroligt svår att göra själv.
Alltså. Den är jättesvår. Nästan alla dialekter kan man härma alltså med mer eller mindre framgång. Men just gotländskan, det där är den enda saken jag kan säga.
Jag förstår. Du var i Paris ett halvår och sen kommer du hem och har en plan helt plötsligt.
Ja, planen blev jag ska söka universitetet, för det är det en gör på något sätt. Om en person har haft privilegiet nog att växa runt upp kring människor som tycker att de borde gå på universitetet helt enkelt. Vilket jag då hade. En familj, inte min pappa då, men min mamma och sådär. Folk som skötsamma. Det kändes som att det var det jag borde göra helt enkelt. Så jag sökte universitetet och gick en utbildning som heter retorisk och litterär kommunikation, som var litteraturvetenskap och retorik.
Okej. Fick du, i retoriken fick du då hålla små anföranden?
Ja.
Ja.
Och det gick dåligt.
Var det scenskräck?
Jag gillar att skriva, men ja, scenskräck absolut. Men ja, och ja, pluggade helt enkelt ganska mycket litteraturvetenskap i Uppsala.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och men under de här, är det under de här åren som du börjar formulera sig att du faktiskt ska skådespela?
Ja, jag tror att det började väl med att jag formulerade för mig själv att det här vet jag inte vad jag ska göra av. Och att jag började tycka väldigt, jag blev väldigt mycket så här fuck the man, typ att det fanns så mycket förbestämda regler i universitetsmiljön om så här har vi gjort i 700 år. Du måste hålla dig till våra regler i din kreativitet. För jag tänkte så här, det här är ändå humaniora. Alltså man kommer ändå kunna, jag har alltid läst böcker. Alltså jag trodde att det skulle passa mig helt perfekt. Och sen så var det som att, jag vill forska. Först vill jag forska kring, inte forska, eller jag skulle skriva min C-uppsats. Och då, det var precis under den här tiden med, när jag var väldigt inne med Twilight. Och då sa jag först att jag ville forska om genus i Twilight-böckerna, skriva om. Och sen så fick jag nej, och då ville jag skriva om religion i vampyrlitteratur. Fick jag inte heller göra. Och så till slut så skrev jag bara om, jag började skriva om Bram Stokers Dracula-bok och kände väl så här, fan vad jag var inspirerad och varför får jag inte, alltså nu finns det säkert tillräckligt mycket sekundär litteratur och forskning på ämnet, men då var det ganska nytt och därför fick jag inte skriva om det, och därför blev jag blev så otroligt provocerad av att så här, jag är här, det här är det jag vill göra, det är en tydlig idé, alltså varför får jag inte göra vad jag vill liksom. Och började väl då bli formulerad för mig själv att jag inte borde vara kvar i alla fall, och att jag liksom började känna mig mer och mer instängd av idén av att fortsätta hela livet och göra saker som jag inte gillade eller ville göra.
Men hade du någon tanke om vad du skulle kunna, alltså vad du skulle kunna bli med den utbildningen?
Nej. Jag har en vän, Lin, som vi började samtidigt. Vi var tre tjejer som umgicks, och så var det bara hon som faktiskt tog, gjorde klart utbildningen helt enkelt och blev filkand. Och då var vi på hennes, vad heter det, när hon gick ut helt enkelt. Och då sa min gamla professor då, ja, grattis till att ni har klarat av en utbildning där man inte får ett enda jobb. Ja. Vilket är verkligen sant. Jag tror bara att jag hade kört på någon så här uteslutningsmetod när jag sökte universitetet. Men jag hoppade i alla fall av för att jag hade gjort min första filmroll och var så nyförälskad som man bara kunde vara i det här jobbet.
Jag tänker också att vi ska prata om dina jobb givetvis, men jag tänker att det är så otroligt, vad ska man säga, det känns så klassiskt på något sätt att gå och jobba krog och egentligen vilja vara skådis.
Gud ja, actress slash waitress. Just det. Är inte det liksom, jag skojade otroligt mycket om det, för jag jobbade ju ganska länge som servitris. Även efter jag hade då hoppat om, alltså även fast jag hade bestämt mig för att bli skådespelerska, så jobbade jag i krogen och då jag brukade presentera mig som det. Actress slash waitress.
Finns det grejer som du lärde dig på krogen som man kanske inte, som du inte hade haft utan att göra det?
Jag vet inte, jag tror att liksom sammantaget alla jobb jag har haft och allting jag har gjort på något sätt, och jag har haft så många olika märkliga jobb förutom krogen, och ja, jag tror att det sammantaget gör att jag har någon ganska stor acceptans för alla typer av människor, och eller jag hoppas det. Det är inte upp till mig att avgöra på något sätt, men jag hoppas att det är det jag har fått med mig på något sätt, att och en viss tålighet tror jag.
Sen tycker jag också, som jobbade på krogen när min webbyrå där jag hade varit anställd gick i konkurs då med IT-bubblan, så gammal är jag. Det som jag tyckte var så fint med att jobba på krogen efter att ha jobbat på kontor i hela mitt vuxna liv, det var att dels att man är så tydligt ett lag. Och när kvällen är slut och man sitter och äter personalmat, då är kvällen slut. Finns inte så mycket att ta med sig hem.
Nej. Och speciellt om man jobbar med vänner en stund så jobbade jag med en av mina bästa kompisar på en liten restaurang på Krukmakargatan, en liten fransk restaurang, och vi hade på oss liksom små franska bondklänningar. Och på något sätt, när jag minns det nu, så måste jag påminna mig hela tiden om att det inte var så romantiskt.
Mm.
Utan att det var ganska jobbigt och slitigt. Och det var en, för att i mitt huvud så är det ändå som att jag bara, åh vad romantiskt. För det låter ju helt fantastiskt. Vi liksom täckte för varandra om någon var sen, stämplade in varandra, gick ut och tjuvrökte mitt under service, skickade hem varandra om någon behövde sova. Alltså, lyssnade, vi valde våra egna playlist och städade ihop och drack upp korkat inom citationstecken vin ihop. Och på något sätt så otroligt romantiskt och oromantiskt på samma gång.
Mm. Jag tänker på en grej i liksom narrativet kring dig.
Mm-hmm.
Ja, att du, har inte du fått prata oväntat mycket om klassbakgrund?
Jo, men jag tror att det har väldigt mycket med serien Vår tid är nu att göra. Att i början älskade folk att... Eller det är en sak som händer när man börjar göra intervjuer som man inte förstår. Det är att ett narrativ som du inte har valt själv föds.
Mm.
Och sen kör alla på det. Mm. Så då blir det ditt. Jaha, man bara, men det här har inte jag valt. Så i början tror jag att det var väldigt tacksamt att försöka hitta kopplingar mellan mig och karaktären Nina Lavander. Och en koppling man kunde hitta då var att min mamma drog från liksom en privilegierad över liksom övre medelklassbakgrund och liksom blev politiskt aktiv och drog sig in i en vänsterprogvåg och träffade min farsa och så här. Och att jag skulle ha hämtat hela karaktären liksom därifrån på något sätt, och min mormor var lika gamla, alltså jag, det blev liksom ett narrativ. Och då tyckte jag att det var ganska viktigt att prata om klass. Jag tror att jag vuxit upp med att prata ganska mycket om klass.
Ja, vad spännande.
Ja.
Ditt efternamn är ju med i adelskalendern.
Ja, men jag är ju inte det, för jag är ju en bastard.
Okej.
Okay. Född utanför äktenskapet. Så jag har bara min mammas namn, men jag är ju inte adlig. Det är min mamma som är det.
Ja, okej. Okay. Men vadå? Får inte du ärva det då? Nej, du måste.
Ja, nej, absolut inte. Kvinnor... Alltså det ärvs bara genom äktenskap, alltså på fädernas sida.
Ah.
Och ja, och också who cares? Alltså det finns ingenting jag skulle bry mig mindre om än om att vara adlig, tror jag.
Det verkar inte komma med så mycket grejer längre.
Fan, de får söka massa stipendier och skit.
Aha, okej.
Okay. Några av mina kusiner på den sidan har fått massa pengar, typ inte behövt ta studielån och sånt.
Jag vet att man får gifta sig där. Då antar jag att man inte behöver pröjsa lokalen.
Ja.
Alltså jag i Riddarhuset.
Jag personligen att det systemet kanske ska avskaffas. Men
det är det väl nästan. Ja. Alltså, privilegierna är avskaffade i alla fall. Ja. Det vet jag. 1994 hände det.
Det är ju bara löjligt att det ens finns en adelskalender om du frågar mig.
Jag skojar det. Jag är inte alls säker på att det var 1994.
Ja.
Men skit i det.
Du lät så säker så jag köpte det.
Ja. Det var en så kallad killgissning, tror jag.
Mm.
Men ja, det är ju intressant, för att jag har ju pratat liksom oväntat mycket om klass här, utan att för jag är inte uppvuxen med att ens tänka i de termerna, tror jag.
Mm.
Men ni hade den liksom diskussionen hemma.
Mm.
Okej.
Okay. Ja.
Varför det?
För att mina föräldrar är ju gamla proggare och växte upp i en tid där de var verkligen unga, och under 1968, 70, 71 under de mest politiska åren, och var väldigt aktiva i det och Vi har alltid pratat väldigt mycket om klass och jämställdhet. Min mamma jobbar som SFI-lärare på Svenska för invandrare. Inte Svenska Filminstitutet, som också kallas SFI. Men, och vi har alltid pratat väldigt mycket om jämställdhet och klass hemma. Mm.
En grej som jag inte riktigt får ihop är att du bodde med din mamma på Torhedsplan.
Mm.
Men du har gått till skolan i Bromma.
I Bromma?
Ja.
Jag gick i, först gick jag i Romshåskolan på... nej, vad säger jag? Det gjorde jag aldrig. Jag skulle börja i Romshåskolan. Jag gick i Fridhemsskolan, skulle börja i Romshåskolan. Men den blev full.
Okay.
Så då var vi bara tvungna att liksom välja någon skola på måfå. Och av någon anledning så valde mamma bara ut på gröna linjen åt det hållet istället för in mot stan. Det bara blev någon så här peka och blunda. Och då hamnade jag ute en bit ut mot Brommahållet. Liksom.
Okay.
Så det var inget medvetet val egentligen.
Men typ Ängby eller Blackeberg eller?
Abrahamsbergsskolan.
Ah, okay.
Mm.
Min gamla producent Clara Wallin, hon, ja. Jag tror att hon gick i skolan med dig, vet du det?
Otroligt dålig på namn, men har du en bild på henne så kanske jag kan... Gick hon i samma... Gick vi liksom hur nära i ålder?
Det, det förtäller inte historien, jag kommer inte ihåg. Jag ska visa en bild på Clara Wallin för dig. Här är Clara Wallin.
Jag känner igen henne, men det gjorde vi säkert.
Ja, jag fattar. Hon sa i alla fall att du alltid var snyggast i skolan.
Nej, men vad sjukt.
Ja.
Det var nog inte så jag kände mig.
Nej, jag förstår. Men det var inte så att det fanns en titel som man fick, liksom, utan det var hennes upplevelse.
Aha,
okay. Det var en fråga till dig.
Aha, ja, nej, jag fick, nej, det är nog hennes upplevelse i sådana fall.
Jag förstår. Mm. Om vi håller oss kvar där i skolan lite då bara. Alltså, vad var du för person? Det verkar ju liksom, när folk har grävt i dig, alltså letat i läggen, så hittar de ju gamla tidningsurklipp där du liksom är med. Mm. I något upprop och som autografjägare. Det känns som du är verkligen en så här Stockholmsunge.
Verkligen en Stockholmsunge.
Ja, som gjorde grejer liksom.
Gjorde grejer och jag... Jag var nog väldigt olika beroende på... Jag bytte ju skola och var nog verkligen en person i Fridhemsskolan som var den första skolan jag gick i. Och sen kanske en helt annan... Jag tror att beroende på när du har gått i skolan med mig så har du nog väldigt olika upplevelser av mig, tror jag. Och så är det nog generellt överhuvudtaget. Jag tror att det finns liksom, som jag har förstått det när jag får det återberättat av andra, så finns det väldigt många olika sätt att uppleva vem jag var. Men jag bytte nog också väldigt mycket inriktning och umgänge och liksom vad jag efter... Jag liksom anpassade mig nog. Jag är nog väldigt anpassningsbar, tror jag.
Men det där kan jag lite känna igen. Alltså, jag vet inte om du hade någon exakt sån upplevelse, men jag minns som exempel att jag, när jag gick i femman, fram till jag gick i femman så var jag ju verkligen syntare då. Mm. Alltså jag är ju så gammal så att man valde mellan syntare och hårdrockare.
Hur gammal, när är du född?
74.
Ja. Och, fattar, min syra var lite syntare, men hon är född 79.
Ja, jag förstår. Mm. Nej, men jag var syntare. Och sen så hörde jag Iron Maiden på radion.
Mm.
Och då, dagen därpå, så var jag ju bara hårdrockare.
Mm.
Ja, ungefär så.
Liksom. Ja, men jag fattar. Det är lite samma, tror jag. Jag tror att jag har liksom lite sett det lite som att jag alltid har varit skådespelerska till en viss del liksom, genom livet också. Att jag har gått väldigt helhjärtat in i olika faser.
Mm.
I livet. Och bara försökt hänga fast vid att inte liksom vara elak eller göra något ont mot någon annan, men rört mig hejvilt i olika kretsar.
Mm.
Varit liksom kickers och typ, alltså så här verkligen, alltså flummat runt och varit jätte liksom, det finns nog olika sätt att, men det var ju, ja. gulligt att hon tyckte att jag var snygg. Det var nog inte så jag kände själv. Jag hoppas att hon... Finns det något tillägg här? Snäll.
Jag vet inte om man hade den... Jag fick inte intrycket av att ni kände varandra, utan att hon såg dig på håll bara. Kanske. Okay. Mm. Mm. Men det, när du säger att det inte var din upplevelse, för det är väl ganska så här... Alltså, det är väl ganska oomtvistat att du ser väldigt bra ut. Liksom. När förstod inte du det då? För det har du har förstått det nu, va?
Det där är så himla svårt på något sätt, tycker jag. Att så här flikas med... Alltså det låter så jävla ljugigt och så här, som att man försöker vara... så himla ödmjuk och så här, det enklaste hade varit nästan att säga så här, absolut, ja, men det fattade jag i tidiga tonåren, men jag tycker att det är ett jättesvårt ämne att förhålla sig till, för det är inte så jag upplever mig själv. Jag förstår att jag kan bli bra på en bild eller liksom att och så, och kan bli nöjd med hur jag ser ut på någon bild och så där, men en av anledningarna till att jag inte tittar på någonting jag gör som skådespelerska är för att jag inte pallar se mitt eget face, typ.
Okay.
Ja. Så jag tror att jag liksom... jag vet inte. Det hör nog ihop med att man liksom också... Att jag var väldigt olika personer. Först när var jag nog bara liksom... liksom lite så här ensam utanför. Jag tror inte att jag liksom... jag gick genom olika faser. Det är svårt att förklara.
Mm. Men alltså någonstans tänker jag att i tillblivelsen så måste du väl ha förstått att du hade dragningskraft, liksom.
Det här är väldigt svåra frågor, tycker jag, Kristoffer. För att det är liksom... Jag vet inte vad jag ska...
Jag brukar liksom nog inte våga fråga om det. Mm. Men jag gjorde det med just Lena Endre, som du ju precis har jobbat med. Och jag önskar att jag hade tänkt, eller jag hade inte tänkt att vi skulle hamna här. Men om jag hade gjort det så hade jag tagit fram det klippet. För det var så jävla skönt att höra henne säga. Hon sa någonting som var så befriande om det, ungefär typ så här. Mm. Att hon faktiskt nästan tycker att det har varit ett gissel. Mm. Att alltid liksom behöva förhålla sig till att får jag den här rollen för att jag är snygg eller för att jag är duktig?
Jag tror att jag liksom tycker att det är jobbigt att förhålla sig till, för jag vill inte vara medveten om mitt eget utseende, för jag tycker man ser direkt om en skådespelare försöker framhäva sitt eget yttre. Så jag kan dels tycka att det liksom är ointressant och liksom snarare jobbigt att tänka på mitt eget utseende. Om det inte är så här, nu är du här för vi ska göra en modeplåtning, var snygg, typ. Då är det ens enda uppgift, typ. Försöka göra sitt bästa. Men jag tycker liksom att för mig är det helt ointressant att tänka på mitt yttre, och det är inte för att låta liksom... Det jag ska försöka liksom formulera mig utan att låta för pretentiös, men det är för att så fort jag börjar tänka på mitt eget yttre så hamnar det liksom i vägen för allting annat. Och allt jag vill är att vara fri. Mm. Allt jag strävar efter är att vara fri. Fri från att döma mig själv. Fri från att andra människor ska döma mig. Och jag kan känna att så här, det här jobbet går ju hand i hand med att bara öppna dörren för människor att döma en på något sätt.
Just det. Mm.
Men jag vill försöka att inte tänka på mitt eget yttre. Och det är liksom på något sätt omöjligt att se sig själv så mycket på inspelad video liksom, som man gör som skådespelare, om man inte som jag nästan aktivt har valt bort att titta på det. Utan att tänka så här, fy fan vad konstigt jag ser ut, och vad fan är det där, och vad har mitt öra alltid sett ut sådär. Alltså du vet, jag vill kunna vara så fri i det, att jag bara går in och liksom jag måste försöka leva under påhittade omständigheter på något sätt. Och i vanliga livet är man ju psykopat om man går runt och posar hela tiden. Mm. Liksom. Mm. Så jag vill bara ställa mig framför en kamera, eller förhoppningsvis när min scenskrift går över på en scen, och känna att så här, jag bryr mig inte om något. Jag öppnar bröstet och här är jag på något sätt.
Mm. Väldigt välformulerade tankar, tänker jag.
Mm.
Och som sagt, jag det var ingenting jag hade planerat att fråga dig. Nej.
Om de också kan göra som en parallell till det Lena sa, men det är också, det Jag förstår vad hon menar, för att det kanske är också jobbigt att tänka att det ska ha någonting med saken att göra. Hur ska man våga åldras som kvinna? Hur ska jag våga åldras som skådespelerska med värdighet om jag hela tiden måste tänka på hur jag ser ut? Mm. Så jag hoppas att jag blir anställd för att jag gör ett jävligt bra jobb, liksom. Mm.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Skulle du vilja regissera någon gång?
Ja. Men jag har otrolig respekt för regiyrket. Jag tycker att det är väldigt provocerande med skådisar som är så här, men då kan jag hoppa över till regi. Alltså jag tror inte att det är så lätt liksom. Jag tycker att till exempel Pernilla August har gjort det väldigt på ett väldigt vettigt och grundat sätt, som jag upplever det utan att känna henne eller ha träffat henne ens. Att under en livstid liksom förskansa sig. Kunskapen och en förståelse för vad det innebär. Och att vara regissör i Sverige är nästan väldigt lite regi i slutändan, och så mycket att vara också en arbetsledare. Så man, det handlar väldigt mycket om att vara och också förstå tekniskt kamerarbetet och förstå alla delar av det, om vi pratar i film då. Jag är väldigt intresserad av det och att skriva. Men jag tror inte att det är någonting som man bara kan hoppa över till eller göra i en handvändning. Utan det är någonting du får, som jag kanske ser att jag kan göra när jag har samlat på mig tillräckligt mycket information.
Men det finns inga påbörjade manus där hemma?
Jo, det är det.
Ja.
Ja.
Kul.
Ja.
Som du har jobbat med själv?
Ja, ja. Ganska länge.
Ja, coolt.
Jag har två projekt som jag har på mig, men det är... Jag känner väl att jag snart är i ett stadie där jag behöver ta in andra personer. För att jag är inte... Alltså jag har gått manuskurser och sådär. Men jag är inte liksom utbildad dramaturg. Och det är väldigt viktigt att få till. Jag tror att jag på något sätt kan förstå... Jag har någon typ av förmåga att läsa ett manus och känna var dramaturgin går fel. Jag kan inte riktigt förklara varför eller så. Det är bara en, det är någonting som man kanske, som jag kanske har lärt mig under, för att jag har läst manus tillräckligt mycket eller ja.
För att du har läst tillräckligt mycket kanske också.
Ja, så kan det nog vara. Så men också samma där, full förståelse för att jag inte bara kan så här, tada, jag skrev ett litet manus. Alltså kommer behöva hjälp av andra som gör det som sin huvudsyssla helt enkelt.
Men vad coolt, är det film?
Ja, ja.
Två filmer?
Ja, den ena har jag lagt på isen. Dramaturgin blev alldeles för komplicerad.
Okay.
Det var liksom en ramberättelse och liksom två berättelser inne i... Alltså till slut blev det som att jag liksom kunde inte hålla styr längre på. Och den var alldeles för komplicerad. Idén var liksom för komplicerad att på ett enkelt sätt förklara. Så att jag känner att så här, det här, jag kommer aldrig kunna hitta någon som verkligen förstår vad det är jag vill göra med det här. Så att jag måste liksom bara lägga det på is ett tag.
Men det andra?
Det andra försöket håller jag på och så mycket jag kan. Nu har det också varit legat lite på isen. Jag började jobba i februari och började filma. Så, men när jag har tid, typ nu i sommar, kanske jag pysslar vidare med det.
Ja, jag fattar.
Jag har på med det i typ ett år.
Men skulle du... Är du med?
Jag har väldigt... jag förstår liksom inte hur folk gör när de ska liksom skriva, regissera, spela. Alltså när man sitter på alla stolar själv. Det tror jag aldrig att jag skulle liksom klara av. Men jag hade nog inte bara velat skriva och släppa det. Så antingen kanske spela eller liksom vara involverad på något annat sätt. Jag vet inte. Vi får se. Det är en väldigt seg och långsam process.
Mm. Jag förstår. Men det är du väl van vid? Är det inte alltid väldigt långa...
Men som skådespelerska kommer man ändå, eller skådespelare kommer man ändå ofta in väldigt sent i processen förhållandevis. Mm. Jag känner ju väldigt många filmskapare och det tar ju en ocean av tid. Det tar ofta liksom 5 år från minst, mer från idé till färdigställt material. Men det som är märkligt som skådespelare är någonting som de flesta inte tänker på. Det är att man gör en film. Om det är en film, världen vi är i, som det jag har gjort, så jag utgår från det. Då spelar man in någonting. Och sen, ett år senare, så kommer resultatet ut. Och jag känner alltid att så här, men gud, ett år. Jag har ju utvecklat så... Ska jag, alltså det blir, man ska liksom helt plötsligt stå till svars för någonting man gjorde som känns som det där gamla skräpet liksom. Alltså hur ska jag kunna veta, hur ska jag kunna minnas ens vad vi gjorde?
När du ska göra då någon slags pressvända eller så?
Ja, till exempel, eller liksom faktiskt också prata med folk om det som har sett den, eller du vet, blir alltid så här, vad gjorde vi, vad?
För du går inte på premiären då till exempel? Eller?
Jo, men på filmerna nu... jo, men det har jag gjort. Det har mer varit att jag aktivt har valt att inte titta på tv-serierna.
Ja, jag fattar. Okay.
Men filmerna, då känns det väldigt drygt att liksom lämna salen. så då har jag sett dem.
Jag förstår.
Men det är också, det är ju terror att sitta i en liksom sal full med människor och titta på sig själv.
Men tittar du på dig själv då, eller tittar du på andra som tittar på dig?
Ja, jag tittar nog på filmen och försöker att så öppet som möjligt bara ta in, alltså försöka se helheten. Det är det som liksom blir det svåra. Man går in, jag går ofta in och, nej men vad fan gjorde jag så där? Det var ett jättekonstigt val, och varför spelar jag så där? Och så här, nej vad konstigt. Alltså, fanns det inte en bättre tagning av den där? Och försöka bara koppla bort allt det där och se helheten och försöka se hur fina de andra är eller förstå varför valen har gjort så här. Men det är ju skitsvårt.
Ja, ja, men det kan jag förstå. Det är väl ingen skådespelare som har varit här som älskar just den delen av det, tror jag.
Nej. Det handlar så mycket för mig om att försöka hitta liksom en magisk plats där jag blir så påverkad av vad som händer att jag inte behöver spela. Jag försöker bara psyka mig själv till att tro på situationen så gott det bara går. Och det är utopin. Det händer ju inte alls i varje tagning, i varje scen. Liksom. Det kanske inte ens händer på flera veckor, och så händer det liksom en gång. Och då blir man ju helt... Att lyckas liksom tro så mycket på falska omständigheter. Det är liksom det bästa som kan hända. Mm. Och då känner jag mig fri.
När du är ett med din roll?
Ja, på något sätt att jag liksom går in i att... Och det är liksom inte så här method acting per se. Kalla mig för min karaktärsnamn och jag ska gå runt och bara låtsas leva ett liv. Det är inte riktigt så, utan det är mer på att i stunden tillsammans med den andra skådespelaren hitta en plats. Och det är ju så svårt. Man gör hur många tagningar som helst. I olika riktningar, olika inställningar, och det är massa folk runt omkring och det är bara jidder, bludder liksom. Så once in a blue moon kan man få till den där känslan av att så här, jag var bara i det och det känns magiskt. Alltså, då kan det bli så himla svårt i efterhand att fejsa det färdiga materialet och känna så här, det var inte alls... var jag verkligen i det där? Var det den scenen? Man blir så teknisk med det på något sätt.
Alltså, en naturlig fråga hade ju varit så här, är det där flowet som du lever för? Men allt det andra är ju också ditt jobb, tänker jag.
Ja, och det då handlar om att på något sätt också sluta använda det ordet.
Vinnlägga
mig tillräckligt att lära mig tillräckligt mycket om yrket, att man kan fungera fint och ändå var liksom ganska självgående på något sätt i alla situationer, och att klara av alla störningsmoment och moment och väldigt snabbt hamna på en plats med rätt känsloläge, att koppla på det. Det är ju en teknisk skill som man lär sig efter ett tag, förhoppningsvis. Och att också analysera på förhand, den här scenen handlar om det här, okej, ja, men jag gillar generellt inte att jobba med att utgå bara från texten. Men kanske just den här scenen kräver det. Här behöver jag kunna orden som ett rinnande vatten bara. Och det är det den här scenen går ut på. Att bara få ut, alltså analysera situationen på något sätt. Och du kanske har det flowet i en av dina närbilder. Sen måste du ändå försöka uppehålla rätt känsla och allting för de andra. Värsta som finns är ju skådespelare som inte spelar mot. Att ge allt man har för att den andra ska bli så bra som möjligt, det är de allra bästa skådespelarna jag har jobbat med.
Ja. Nu görs det väl mer tv och film i Sverige än någonsin förut, antar jag.
Ja.
Har det dragit upp nivån?
TV framförallt. Nej, nej, det är klart att det inte har dragit upp nivån.
Okay.
Ner.
Ja, okej. Okay. Vi är inte bättre på det.
Men alltså både ja och nej. För att jag skulle säga med kvantitet så kommer ju... Dels så råder det ju faktiskt en brist på just manusförfattare. Och det, med kvantitet så kommer ju ofta liksom en baksida av att man bara behöver fylla. Och då kanske det inte finns lika mycket tid och kärlek bakom projekten. Men sen samtidigt har det kommit in så mycket nya spelare på marknaden. Nya kanaler. Det höjer ju... alla måste tävla och det är ju superbra. Mm. Vilket betyder att alla behöver göra sitt allra bästa på samma gång. Så att det är både ja och nej. Det finns ett större utbud. Till viss del blir det sämre och till viss del blir det mycket, mycket bättre. Och vi måste hela tiden tävla på en internationell nivå nu, som vi kanske inte behövde göra förut och sådär. Så förhoppningsvis leder det till någonting bra.
Mm. Har du liksom... alltså vi ska snart komma fram till alla projekt som du har gjort nu men som inte har kommit ut ännu. Men vet du liksom, vet du vad du ska göra efter sommaren och i höst? Så, alltså hur lång är din horisont helt enkelt?
Hösten är fullbokad. Mm. Men efter typ oktober så är inte en sus. Och så är det ju hela tiden. Det är ungefär så långt fram, vad blir det, ett halvår ungefär, som, eller mindre, som planeringen är på något sätt. Och nu de senaste åren så har det varit igång hela tiden ändå. Mm. Liksom ta i trä.
Just det.
Men man vet ju inte förrän man kommer ungefär så nära eller ännu kortare inpå.
Tackar du nej till mycket?
Jag har tackat nej till en del, ja. Jag tror att det är viktigt att göra det. Jag tror att det är viktigt att tacka nej om du känner initialt... Alltså man kan göra grejer och sen så blir grejer inte alls som man hade tänkt sig. Och slutresultatet kan bli dåligt eller bättre över förväntan. Det kan bli vad som helst. Men initialt när ett projekt landar på ens bord, då måste jag tänka, gud vad kul. Alltså, men det är också ett privilegium som kommer med att alltså, ha också jobberbjudanden. Det är ju i början av min karriär så tackade det nog inte mig så mycket. Liksom. Och så, så att man, det handlar ju, det är en avvägning hela tiden på något sätt.
Mm.
Jag vill känna att jag tror att det kommer bli ett bra slutresultat, även om så kanske inte blir fallet sen, det vet man inte, men jag vill känna det. Annars är det ingen idé att hålla på, jag kan inte gå in och göra saker. Alltså jag tror att jag skulle vara världens sämsta skådespelare under förutsättningarna att det här kommer bli dåligt.
Mm. Ja, men det känns väl som en rimlig tanke. Men du, alla dina agenter och du, har ni liksom en långsiktig plan för vart, vilket håll du är på väg åt?
Jo, men så är det väl. Jag jobbar ju med ovanligt många personer. Jag har fan hur många som helst, känns det som.
Har du mer än tre?
Jag har en svensk, en brittisk, en amerikansk. Och sen så har jag också PR, en PR-byrå.
Okay.
Med ett gäng personer. De är väl två eller tre. Så jag jobbar med hur mycket folk som helst. Och ja, men både jag och nej. Alltså nu har jag varit... liksom ständigt uppbokad i några år. Den långsiktiga planen i mitt huvud är att jag vill liksom fortsätta vara, alltså fortsätta brinna med hela min kraft på något sätt. Känna mig exalterad över att gå till jobbet och känna att så här, det här är fan det roligaste som finns. För det är det här jobbet är det roligaste jag vet. Jag älskar det här jobbet helt besinningslöst. Sjukligt.
Mm.
För mycket. Det är det bästa jag vet. Och jag vill fortsätta känna så. Och ju mer man jobbar desto mer otroliga människor hamnar man i kontakt med. Så jag hoppas att fortsätta få liksom utveckla de här fantastiska kontakterna. Och liksom... fortsätta jobba tillsammans med människor som inspirerar. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja. Ja. Det låter väl som en svinbra plan.
Ja.
De där två människorna som inte är i Sverige, har de gett dig något?
Faktiskt har jag tackat nej till två utlandsprojekt som helt enkelt var för dåliga manus.
Mm.
Jag tackade faktiskt nej till en grej för att göra Vår tid är nu.
Mm.
Och är fortfarande väldigt nöjd med det beslutet. Och sen så nyligen så tackade jag nej till en film för att det var för dåligt manus helt enkelt. Och jag vet...
Var det James Bond?
Precis, nej. Nej, det var väl en liten indie. Jag har sagt nej till tre grejer faktiskt, två filmer. Ja, skitsamma. Det är så himla... Vi lever i en märklig tid nu där den frågan ofta dyker upp där nu när det är så många av våra bästa skådespelare som har åkt utomlands och sådär. Och jag tror bara inte man ska hamna i en position där allt som är utomlands är bra. Det är lika med tecknet känns som att vi oftast... som att många drar.
Samtidigt så tycker jag att det är befriande att du i flera intervjuer har sagt så här, ja men vad fan, folk som säger att de inte vill till Hollywood ljuger.
Ja, men så är det också. Det är det jag menar. Det är både och. Jag tycker att det är väldigt väldigt töntigt att säga så här, nej, jag trivs så bra på hemmafront. Ja, men snälla, alltså det finns en uppsjö av, det är som utbudet är så mycket större att man skulle få tillgång till mycket bättre grejer. Så absolut, var inte en hycklare, herregud.
Mm.
Men samtidigt tycker jag att vi som land inte ska gemensamt dra ett lika med tecken med att så här, allting som är från USA är great. Mm. Alltså, se inte fallet, liksom. Så... jag vet inte. Vi får se. Får se vad som händer.
Mm. Om vi då pratar om saker som faktiskt ska hända, som du vet ska hända, så har vi då ett norskt projekt som jag inte vet om jag någonsin fick titeln på.
Jag vet faktiskt inte vad den ska heta. Den heter lite olika saker, men det är en remake på en gammal 50-tals klassiker. Normen är väldigt glada i påsk.
Aha.
Alltså de älskar påsk. Påsk.
Du med.
Ja, alltså jag älskar ju påsken, så det var jag passade mig som handen i handsken. Påsk är min favorithögtid. Men påsk är deras verkligen favorithögtid. Och de har så generellt jättekonstiga traditioner. Man ska upp, ut på fjället, stå på skidor, äta en apelsin och en kexchoklad som heter kvicklunch.
Mm.
Och så ska man läsa en krimbok som de kallar för påskekrim. Och så går den här filmen Fjols till fjäll, som heter, som är en gammal 50-tals klassiker som det nu har gjorts en remake på, där jag är liksom både, alltså jag spelar svensk antagonist och kärleksintresse, kan man väl säga.
Okay.
Till Herbert Nordrum. Herbert Nordrum som spelar huvudrollen.
Jag förstår.
Ja.
Och den går på tv på påsken.
Den gamla, ja.
Ja, just det. Mm, och nu har ni gjort en remake.
Ja.
Som kommer nästa år.
Det är liksom typ den näst mest sedda filmen i norsk historia, tror jag, som vi har gjort en remake på.
Jag förstår.
Som kommer i påsk.
Ja. Stort. Påsken 2020 då, får
precis.
Man förmoda. Mm. Sen har vi då min pappa Marianne.
Ja.
Vad kan du berätta om den?
Det har varit så himla fint projekt att spela in. Det har varit så himla varmt och njutningsfull process. Så mycket på något sätt positivitet kring det. Men det handlar om min karaktär Hanna som bor i Stockholm och ingenting blir som planerat. Allt håller på att gå åt helvete. Hon gör slut med sin kille och får inget jobb och hon vill vara journalist och allt går bara åt pipsvängen. Så hon tvingas flytta tillbaka till Alingsås där hon kommer ifrån. Och så småningom upptäcker, behöver fejsa att hennes pappa är transsexuell. Och tänker väl att hon ska reagera på ett sätt. Det vill säga generellt så tycker hon själv att hon har väldigt bra värderingar och är väldigt accepterande och sådär. Och så blir det en helt annan reaktion när det kommer till kritan.
Mm.
Och den är ju baserad på en bok som heter Min pappa Ann-Kristin. Och handlar om Ann-Kristin som är en riktig person. Hennes pappa. Och ja, det är jag. Och så spelar Rolf Lassgård Marianne.
Ljuvlig person, Rolf.
Ljuvlig människa. Han har ju ett otroligt gott rykte, med all rätt. Vilken trygg, hela Sveriges fadersfigur.
Mm.
Tycker så mycket om Rolf. Det har varit väldigt fint att jobba ihop. Och sen Lena Ende då spelar min mamma.
Jag ska bara säga om Rolf, jag tror att han är ganska stora delar av Sveriges frikort också.
Det är så sjukt. Det här är en grej jag har märkt. Kvinnor i, jag skulle säga i alla fall liksom mellan 40 och typ
100.
Kanske till och med lägre åldrarna, det vet jag inte, men de jag har hört i alla fall. Jag tror att den yngsta var 40. Min mamma är en av dem. Är så här, Rolf. Ska du jobba med Rolf Lassgård? Han blir helt till sig av Rolf Lassgård. Han har någon otrolig effekt på kvinnor tydligen. Effekt. Så att då,
dunderkarisma får man säga.
Dunderkarisma. Ja, jag berättade det här för honom. Jag bara, exakt något sånt som du sa. Jag tror att du är hela Sveriges frikort. Och så där. Han var jättegenerad.
Jag kan ha frågat honom om det i Värvet också. Jag minns inte.
Vad sa han då?
Nej, jag minns inte. Nej. Ja. Och Lena Endre är ju också magisk.
Ja, fantastisk. Otroligt rolig.
Ja.
Alltså väldigt rolig humor. Fantastisk person. Och så spelar Claes Viljegård min bror. Och ett gäng andra superfina skådespelare. Så det handlar mycket om att på något sätt hitta sig själv. Så både Marianne ska hitta sig själv. Det vill säga min pappa. Och sen ska min karaktär också. Det är som en coming of age på ett sätt för båda två.
Mm. Det låter som ett halvt projekt. När har den premiär?
Mars, tror jag.
Okej. Okay. Mm. Sen har vi då Jönssonligan.
Mm.
Berätta allt. Eller inte
alltså,
allt,
det
kanske.
Har varit så kul. Som sagt, jag har ju bara garvat mig rakt igenom detta. Jag fick ju den stora innesen att träffa Birgitta. Original Doris. Mm. Jag spelar ju Doris.
Birgitta Andersson?
Ja. Mm. Och det var en av de första sakerna hon sa. Hon sa, åh, vad kul ni kommer ha.
Mm.
Och det har vi verkligen haft. Vi har haft så himla roligt. Och det har varit helt superspännande att se hur... Det är Thomas Alfredsson som regisserar. Och jag är ett väldigt stort fan av honom. Det vet han.
Mm. Tittar du till och med om Tinker Tailor Soldier Spy?
Ja, den är ju supercool.
Mm. Helt obegriplig också.
Helt obegriplig. Men det är liksom på något sätt...
Tycker ändå
men
att
den
du...
är ju ändå ett alltså, mästerverk. Ja. Alltså han är ju ett geni. Mm. Skulle jag nog ändå vilja säga. Ja,
jag älskar honom. Det är inte så.
Nej.
Men jag kände mig lite dum när jag såg den.
Man måste typ se den två gånger, tror jag.
Ja.
Och han är ju så bra på att liksom skapa de här universumen på något sätt. Han har skapat en helt egen liten värld som... Det är väldigt likt på många sätt originalet. Vi har inte gjort någon liksom tuff version eller liksom, utan det ska vara som en version, alltså en hyllning. Att hjärtat är på rätt ställe gentemot originalet. Och det var lite så jag angrep Doris-karaktären också. Doris är väldigt annorlunda på många sätt från originalet. Men jag och Thomas i samspråk har försökt liksom koka ner vad är sansen. Jag försökte tänka, hur kan vi göra av... Thomas kom med en massa idéer och liksom förebilder på i vilken värld han ville att Doris skulle liksom befinna sig. Och sen så kom jag med mina. Och så liksom matchade vi dem på något sätt. Och lite sån. Och han sa, titta på den här intervjun. Massa flummiga referenser från alla håll och kanter.
Fick du rollen utan knussel?
Ja, det var helt fantastiskt. Thomas ringde mig och sa, hej, det är Thomas Alfredsson. Och han hade sett mig någonting. Och då sa han, kan du komma imorgon? Vi gör en inspelning, en... liten grej om Bergman, eller en hyllning till Bergman. Det var det här Bergmans 100-årsjubileum, så gjordes det ju massa kortfilmer och Thomas gjorde en av dem som hette Bergmans relikvarium och hade med massa folk som på olika sätt skulle representera olika filmer av Bergman. Och jag skulle då, han tyckte då att jag hade någon likhet med Ulla Jakobsson i Sommarnattens leende. Och jag kom in och gjorde liksom 2 sekunder när jag tittade in i en spegel eller vad det var jag gjorde. Och så säger han helt så här i förbigående på vägen ut, jag kanske har ett annat jobb till dig, vi hörs. Och jag bara går hem och svettas på hela kroppen och bara, vad menar han? Jag hade så många frågor och inte vågade ställa. Allt var så, kändes så casual. Sen så ringer han mig på min födelsedag. Jag är i New York. Alltså det var som så här, det sjukaste upplevelsen. Och berättade att han ska göra Jönssonligan. Allt var så märkligt på något sätt. Och jag tror jag liksom tackade jag. Han är en sån person som jag verkligen vill att jobba med liksom. Så jag tackade jag utan en så här pitchen, tror jag.
Mm.
Otroligt oprofessionellt när man säger det högt. Men ja, jag har liksom, vi har försökt använda de här referenserna och alla på något sätt. Och jag har på något sätt försökt se till vad var Doris för någonting. Och hur kan man på något sätt koka ner hennes egenskaper och omformulera dem. Men behålla kvar ändå det som definierar henne.
Mm.
Doris är nu med i ligan.
Ja, okej.
Så hon är inte bara en fruga.
Jag förstår.
Utan hon är även med i Jönssonligan.
Det är 2020.
2020, precis. Nej, vänta.
Den kommer innan.
Den kommer i vinter. Jul. I november tror jag till och med.
Ja, okej. Spännande. Sen har vi då en grej som är kanske tjänstefel och inte fråga om då, och det är ju vår tid nu, är nu. Vår tid nu heter den. Alltså det är ett intern slang. Vi har kortat ner det bara här på redaktionen. Nej, men, och där kommer det en säsong 4 som är inspelad.
Nej, den spelas in, den, det är det jag ska göra i höst.
Ah, okej, okay. Jag fattar. Hur känns det?
Det känns kul och lite märkligt. Ja, det var ju väldigt klart på något sätt efter säsong 3. Och tänkte väl verkligen så här, den, nu är det kapitlet över. Och det, jag har ju gjort det under väldigt lång tid. Men det här är väl på något sätt de förutsättningarna jag kunde tänka mig att öppna dörren igen på något sätt. Vi hoppar tillbaka i tiden. Vi ska liksom skildra vad som hände mellan säsong 1 och säsong 2. Och träffa alla goa personer. Fan, jag bara pratar om... det låter som att jag liksom ljuger. Men en av de otroliga, otroliga fördelarna med det här jobbet är att man träffar så jävla mycket gött folk.
Mm.
Alltså, en del vidriga också. Herregud, det ska man inte sticka under stå med. Men de många är... De allra flesta jag jobbat med på senaste tiden är liksom... Åh, vad fint. Och så blir det så konstigt för man sätts i en verklighet och sen så dras man ur den. Är det lika fort som man började, kändes det som ibland.
Det där tänker jag att jag skulle ha jättestora problem med. Postproduktionsblusen.
Ja. Ja, jag har väldigt mycket separationsångest också som person. Så, ja.
Det verkar vara ett väldigt fint gäng som du jobbar med där.
Ja.
Många duktiga skådespelare.
Ja, verkligen.
Vill du rekommendera något?
En serie som inte så många har sett som är så himla bra är Marvelous Mrs. Maisel.
Just det.
Ja, den har jag rekommenderat om förr. För det är liksom fortfarande ingen som har sett den, känns det som. Så det är just en sån där grej som är kul att rekommendera för att ingen har sett den ungefär. Låt dig inte avskräckas av lite lökigt namn och lite lökiga fish. Den är asunderhållande och bra.
Bra rekommendation. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet?
Bjud in Josefin Eldén. Fan, klokaste, varmaste, godaste personen som finns. Ta hit henne.
Med en otroligt klar blick. Hon spelar...
Alltså, hon är ju som ett nyfött barn. Det är en sak att sträva efter. Verkligen. Jag sa det till henne någon gång. Att jag tycker att när man ser henne spela, då är det som att hjärnan liksom slappnar av. Det finns ingenting jobbigt med att se. Alltså, hon är som ett nyfött barn i bild på något sätt. Och det är verkligen en komplimang. Jag tror inget annat.
Nej. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack snälla för att jag fick komma.
Om det här vore en tidningsartikel skulle kanske rubriken varit Hedda Stiernstedts tid är nu. Men det är ju också framtiden som är hennes. Så det är tur att det här inte är en tidningsartikel utan ett poddavsnitt. Där det nu är dags att göra reklam för nästa vecka.
Jag känner inte, sen är jag väldigt ödmjuk inför att det kan ta slut när som helst också. Att de känner att nej, nu är det dags för någon annan. Och då får inte det, det också har jag verkligen pratat mycket med mig själv om. Att om den dagen kommer, eller när den dagen kommer, att jag inte får fortsätta med det jag vill göra. Då får inte det vara så att det är det viktigaste som finns i världen.
Ding, du gissade rätt. Det är programledaren Jesper Börjesson som kommer hit. Vi hade en mycket trevlig stund, så jag ser gärna att du plockar upp värvet då, om inte förr. Tack för idag, hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.